Händelserna på hästgården av Anna Bolin, berättat för Ulrika Foreus. Om boken. År 2018 släpptes P1-dokumentären Hästgården av Robert Barkman och Daniel Velasco. Dokumentären, som framförallt fokuserar på de elever som utsattes för sexuella övergrepp på gården, fick stor uppmärksamhet och berörde många lyssnare. I den här boken är det familjens personliga vittnesmål som står i fokus. Annas berättelse om livet på gården är den bärande delen i boken, men vi får också möta Annas barn, Sofie, Stephanie, Fredrik och Josefin, som beskriver hur det var att växa upp på gården. Barnens delar inleds med deras respektive namn och årtal. I övrigt är det Anna som är berättare. Det har inte varit möjligt att skildra denna historia utan att också berätta om andra människor. Av hänsyn till personer som förekommer i boken har vi valt att byta ut namn på vissa personer och även ändrat på en del faktiska omständigheter. Stephanie, 1995. Bara svaga människor gråter. Det var sommaren 1995. Gården var full av ridlägerbarn och till hösten skulle jag fylla 6 år. Jag och min syster Sofie, som är 1 år äldre än jag, var alltid tillsammans. Det var konstant liv och rörelse på gården och vi tillbringade merparten av vår tid i stallet. Vi red, pysslade med ponnier och lekte med kattungar. Men redan vid den här tiden hade vi en del arbetsuppgifter att sköta, som att rensa ogräs, sopa, mocka och städa. Då och då försökte jag komma åt att titta på barn-tv, särskilt favoritprogrammet Disney-dags som gick på lördagarna. Skulle vi titta på tv fick vi försöka passa på när Jerry var ute. Om han kom på oss stängde han av och sa åt oss att gå och göra nytta istället. På den tiden delade jag och Sofie fortfarande rum. Det var kvadratiskt och låg intill vardagsrummet på nedervåningen, ganska nära köket. Väggarna var aprikosfärgade och där fanns ett stort fönster och en dragspelstör som aldrig riktigt gick att stänga. Längs en vägg stod en hylla med leksaker och det satt en Penny-affisch uppe. Annars var de enda dekorationerna några hästar som jag hade ritat på väggen med kritor. Våra sängar stod på varsin sida av fönstret och om kvällarna när vi hade lagt oss kunde vi höra ridskolebarnen tissla och tassla i rummen på övervåningen där de var inkvarterade. En kväll när vi gått och lagt oss väcktes jag av Jerrys steg när han kom in i vårt rum. Jag såg honom böja sig över Sofies säng och mumla något till henne. Jag hörde inte riktigt vad han sa, men jag kommer ihåg att han ruskade henne. Och sen såg jag hur hon nyvaket följde efter honom ut ur rummet. Jag smög upp, tassade efter och han precis se honom dra igen dörren till köket. I bara nattlinnet stod jag där och tryckte örat mot dörren. Då hörde jag ett klatschande ljud. Och så ett till. Det sög till i magen. Vad gjorde Jerry med min syster? Så tyst jag kunde sprang jag tillbaka till vårt rum. Kröp ner i sängen och drog täcket över huvudet. Efter en stund kom Sofie, rödgråten, tillbaka och sa att jag måste gå till köket. Både jag och Sofie visste att vi inte kunde göra annat än att lyda. Vi hade sett honom vara elak mot mamma, många gånger. Det var bara att gå till köket. När jag kom in i köket satt Jerry på en stol med de långa benen brett isär. Han sa åt mig att ställa mig framför honom, så nära jag kunde. Närmare, sa han. Tvekande klev jag fram. Han var rödsprängd i ansiktet. Något som jag när jag blev äldre skulle lära mig associera med alkohol. Och hans andedräkt luktade starkt.